Här börjar stuga 14 av Nancy Savage, inläst av Lisa Anlund för Jäntas. Till mina 6 R. Kapitel 1. Amber betraktar sin man som håller ratten med ena handen, medan han med den andra fumlar över instrumentbrädan och försöker hålla blicken kvar på vägen. Han muttrar tyst att han är säker på att han har lämnat sina solglasögon där och drar sedan en teatralisk suck för att visa att han har gett upp att leta. Amber öppnar handskfacket för att leta efter ett paket minttabletter och väljer att inte nämna solglasögonfodralet som hon måste flytta åt sidan för att komma åt dem. Dean har varit kort i tonen mot henne sedan de fortsatte andra halvan av resan i morse och hon har ingen lust att hjälpa honom just nu. Inte ens med något så litet som att hitta sina solglasögon. Det är inte ens tillräckligt ljust för att behöva solglasögon. Trots att det är mycket varmare än hon förväntade sig att det skulle vara i Oregon i början av maj. Amber packade mest varma tröjor och jeans till semesterveckan eftersom hon trodde att det skulle vara kallt den här tiden på året. Men nu ångrar hon att hon inte packade shorts och t-shirtar också. Resan från deras hem i Sacramento, Kalifornien, till den hyrda stugan på Spring River Resort där de ska tillbringa nästa vecka tar nästan 9 timmar med bil, så de bestämde sig för att det var bättre att dela upp resan i 2 delar. Amber hade hoppats att den första kvällen på deras resa skulle bli en romantisk kväll där de kunde stanna till på ett hotell halvvägs och kanske äta middag och dricka drinkar. Men efter en försenad start, först borttappade bilnycklar, sen en för tidig avfart som tog dem 30 minuter i fel riktning innan de fick göra en U-sväng och köra hela vägen tillbaka, samtidigt som de grälade om vems fel det var, kändes resan som ett misslyckande redan innan den hunnit börja. De hade checkat in sent och knappt sagt ett ord till varandra innan de gick rakt i säng. Som tur var hade Amber vaknat på morgonen efter en förvånansvärt god nattsömn och mådde mycket bättre än kvällen innan. Vanligtvis tyckte hon att det var svårt att sova på en främmande plats, särskilt på ett motorvägshotell, där påträngande tankar kunde hålla henne vaken. Vad skulle framträda på lakanen om man lyste på dem med ultraviolett ljus? Skulle hon märka om en främling öppnade dörren med ett extra nyckelkort och smög runt? Men på något sätt hade hon sovit 8 timmar i sträck och vaknade upp och kände sig optimistisk inför nästa del av resan. Att döma av Deans humör kan han inte ha sovit gott. Å andra sidan, att döma av snarkningarna som väckte Amber i morse, hade han sovit alldeles utmärkt. Hon hade till och med låtit honom ligga kvar en timme extra medan hon hämtade en kopp kaffe från automaten i hotellobbyn. Kaffet var inte gott, men det var starkt och varmt och hade haft den effekt det skulle där hon hade stått ute på balkongen till deras rum och andats in den friska morgonluften. Hon hade lutat sig mot räcket och låtsats titta på sin telefon när hon såg 2 slitna medelålders män, båda klädda i arbetskläder, öppna garaget mitt emot hotellet. Hon hade inte sett dem säga så mycket som ett ord till varandra för att bekräfta varandras existens från det att de anlände tills de avslutade sin till synes perfekt koreograferade morgonrutin. Amber älskar att titta på människor. Hon behärskar konsten att låtsas vara uppslukad av sina egna uppgifter samtidigt som hon studerar andra människors vardagliga sysslor. Man kan lära sig mycket av att observera människor när de gör de mest vardagliga sakerna i sina liv. Även om Amber inte kunde säga att hon hade lärt sig mycket av att se de 2 männen arbeta, hade det påmint henne om att fråga Dean när deras bildäck senast fyllts på med luft. Men det berodde nog mer på den rostiga skylten som hängde på väggen utanför, som gjorde reklam för de tjänster de erbjöd. Den extra timmens sömn hade uppenbarligen inte gjort något för Deans humör. För när han hade duschat, rakat sig, druckit sin egen kopp kaffe från automaten.